Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså, vi har varit på många bra konstiga ställen genom åren. Allt från Bergslagen till Finland till...
Jag vet till och med varit i Bergslagen, eller hur? Ja. Ja, jag har inte tänkt på ens. Ja.
Kört fel håll när vi skulle...
Ja.
Alla möjliga ställen. Men just här har vi aldrig varit, där vi befinner oss just nu, som kallas för Tingkullanäs.
Tingkullanäs. Redan namnet är ju så romantiskt att man blir... intresserad av att börja läsa litteratur.
Ja, och det mest fantastiska med det här är ju, du vet, jag är ju såld på sociala medier och sånt.
Okej.
Och när man då, jag tog en bild på fantastisk mossa här alldeles nyss.
Ja.
Skulle jag tagga den bilden med ett ställe.
Ja.
Och då stod det paradiset, Tingkullanäs.
Ja, jo, nu är vi ju här utan att det är grönt på träden och det är fjolårsgräset står högt och sådär. En oslådd äng framför oss, men framför ängen eller bortom ängen så ligger en liten vik. En liten vik som det här näset går ut i. Av den sjö som har lika många öar som året har dagar. Vilken författare?
Piraten.
Ja. Fritjof Nielsen Piraten beskriver sjön Sommen. Den 20:e största tror jag i Sverige. På det sättet. Och det här är en liten vik. Jag har ju bott i de här krokarna. Utan att vara en sjömänniska. Jag har inte båt. Aldrig varit intresserad ens. Möjligen kan jag simma. Om jag får god tid på mig. Men jag tycker ju om sjön Sommen. Den är vacker. Och den är så pass, jag ska kalla det, dramatisk för att det är inte många platser runt den här stora sjön med sina 365 öar. Lite grann beroende på hur högt vattnet står det året. Det ökar och minskar nämligen allt efter vattenståndet. Den här sjön har inte många sandstränder. Men den har massa platser att lägga till. Också segelbåtar. Och segelbåtar är i alla fall på Tranåsidan. Den lilla sidan av Sommen alltså. Fast den mest befolkade. Det är en stor sak. På Östgötasidan så finns det ju också segelbåtar naturligtvis. Men det finns inte lika många hamnar. Alltså redan Tranås, lilla stad Tranås har ju, vad är det, 4 hamnar.
Mm. Och varv.
Ja. Det är... mängder, tusentals båtar och därmed tusentals båtägare som uppskattar sin sjö.
Ja. Jag älskar ju vatten.
Mm-hmm.
Hatar att bada.
Okej.
Men,
bra kombo.
Under hela min uppväxt så har vi alltid haft båt.
Mm-hmm.
Aldrig i Sommen dock. Men i Mälaren. Och där är det också fantastiskt skärgårdslandskap på något sätt.
Ja.
Och när jag är i Stockholm så försöker jag åka ut till de här, vad heter de öarna då? Man tar från Djurgårds, bortanför Nacka där.
Ja, där har du Strömma och Strömmar kanal går där och frågar inte mig.
Det är någonting med för, någonting med F.
Ja, ja.
I alla fall, dit åkte vi, när jag gick folkhögskolan i Nyköping så åkte vi på en resa dit ute i de här öarna. Då passerade naturligtvis Finlandsfärjan där och ja. Då fick vi en liten guidning på den där öarna. Då visade det sig att det var ön där alla prostituerade var. Så alla sjömän kom dit då med sina små båtar.
Alltså på den tiden?
Ja.
Ja, ja, ja.
Alltså inte då när...
Nej, men back in the day.
Ja, precis.
Där när det fanns segelbåtar och sjömän med fruar långt hemifrån.
Ja,
eller
precis.
Borta från båten i alla fall.
Ja, precis. Och jag kan inte komma på vad den heter. Men i alla fall, mitt bestående minne var att man hade ett whiskymuseum på den här. Och man hade ett café där typ glassen kostade 80 spänn.
Oj. Jaha.
Det var för övrigt en helt fantastisk, jag läste en samhällslinje på folkhögskolan.
Jaha.
Fick man besöka Arbetarmuseet i Norrköping.
Jättefin kåk.
Fick en 2 dagars guidad tur i riksdagen. Jaha. Fick verkligen gå in i varenda skrymsel och sådär.
Jag har varit där med klasser, men inte precis 2 dagar, utan det är ju en halvtimme, 3/4 kanske.
Ja, nej, utan vi var där under vi var inte där konstant under 2 dagar, men 2 stycken... ska man säga, dagstur in i riksdagen. Man fick träffa alla möjliga politiker. Det här var ju precis då innan Anna Lindh blev mördad.
Ja, ja, ja.
Så det var en massa år sedan. Men ja, nej, alla säger det, i alla fall i våra kretsar, så här, men det är klart att du ska gå bibelskola.
Mm-hmm.
Och då säger jag så här, men det är klart att du ska läsa folkhögskola.
Ja.
Om man inte läser folkhögskola så missar man någonting i livet. Det är en speciell upplevelse.
Mm. Jag har ju inte gjort det och kommer nog inte göra det heller. Men jag har hört den frasen hela min uppväxt faktiskt. Eftersom min pappa gick ett par folkhögskolor under sitt liv. Och hade bara positiva saker att berätta om folkhögskola.
Jag kan säga så här att han som var rektor på den skolan, jag minns inte vad han hette. Men han var ordförande för Svenska Afghanistan-kommittén.
Oj.
Så det var väldigt mycket Afghanistan, temakvällar och sånt där på skolan. Det är ingen sån där, hade inget internat eller så där, utan det var ju mest folk ifrån Oxelösund och Nyköping och
ja, ja.
Kanske någon från Vagn här och Gnesta så som gick. Men det kom folk från hela Sverige och just för att det var så mycket i Afghanistan och det fanns en organisation som hette Attack.
Kommer du? Ja, ja.
Deras ordförande var min klassförståndare.
Ja, ja, ja. Så. Bara stridbara människor.
Ja, nej, men väldigt mycket rättvisa.
Ja, det är klart.
Väldigt mycket. Och jag tror att det färgade mig ganska mycket.
Kan,
det året det. Eller 1,5 år som jag gick.
Kan tro det. Men det var märkligt alltså, att du nämner allt det där. När jag åkte hemifrån då så såg jag att i posten hade kommit Afghanistan nytt. Alltså en tidning som Svenska Afghanistan-kommittén ger ut. Och jag gick med i Svenska Afghanistan-kommittén 1989. I november 89 för övrigt. 10 år innan så föddes våran husafghans mamma. Den som har bott hemma hos oss under loppet av 3-4 år och fortfarande på sätt och vis bor där. För han där varje dag. Även nu när hans mamma har kommit hit. Då föddes hon 1979. Då gick Mikael Jändel med i Svenska Afghanistan-kommittén. Som av en händelse, vår ständiga gäst Mikael Jändel.
Ja, som jag saknar otroligt mycket.
Som jag aldrig saknar.
Nej, men det är för att jag har ett hjärta du saknar.
Jaha, kan vara det.
Ja, och 79 var det inte då Sovjet ockuperade?
Jo.
Afghanistan.
Det är mycket hände året tror jag.
Ja.
Januari.
Kan vi ha någon koppling till hans medlemskap?
Ja, oh ja. Och de som då hade varit aktiva Vietnamdemonstrationer, de hade liksom tappat mark eftersom det blev någon tänkt fred 1975 och USA lämnade med svansen mellan benen. Och då bildas i stort sett Svenska Afghanistan-kommittén av det som var kvar av Vietnamrörelsen. Så det är utan tvekan så. Sen är det ju märkligt att i det här sekulariserade landet där vi till nöds och vid bröllop, begravningar och möjligen juldagen tror lite grann på Gud, men inte mycket mer. Hit kommer det afghaner och här möter de Jesus. I detta sekulariserade men mycket välordnade land. Senaste söndags skjutsade jag på ett par sådana som då hade i och för sig fått sitt tredje nej, men hade mött Jesus här i Sverige. Ett trevligt par med tre trevliga döttrar i högstadieåldern.
Anledningen till att vi är här ute i obygden är ju för att jag faktiskt ska flytta till obygden från storstaden Tranås.
Ja, jag skyller själv.
Nej, men det är ju precis den här reaktionen jag har fått från exakt alla. Att vad ska du dit och göra?
Ja.
Och, nu kanske vi kommer sammankoppla lite grann med Josefin Lennartsson och det hennes predikan handlade om, att möta människor där de är och inte där man själv är. Ja. Jag tror att alla människor som nu har varit så otroligt negativa till att vi ska flytta ut till obygden är för att de utgår från sig själva. Att de kan inte tänka sig att bo någonstans där inte är 300 meter till närmsta snabbmatskedja. Liksom. Och för mig är det alltså det största skälet till att flytta nästan.
Jo, men jag kan nästan hålla med dig och förstå dig. Lite grann i all synet som du kom från Södertälje och Stockholm och sådana ställen som inte precis är obyggd.
Ja, och det påminner väldigt mycket om den lilla by utanför Kramfors som heter Härskog.
Ja, ja, ja.
Där, som har varit mitt paradis på något sätt. Som jag åkt en gång om året, som jag förmodligen inte kommer åka till så många gånger fler eftersom det inte kommer finnas i våra ägor snart.
Ja.
Och då har det liksom blivit ännu viktigare. Sen uppstod en situation där jag behövde hitta ett boende snabbt. Och då fanns det ett ledigt i sommaren.
Jo, men mycket nöje och allt det där. Mm. Och när jag säger skyller själv så är det ju uteslutande för att jag inte tänker som Josefin Lennartsson rekommenderade. Nej. Att jag sätter mig i din situation. Utan jag bara tänker, ja, där skulle jag aldrig vilja bo.
Nej.
Alltså den här normala, svepande formuleringen.
Men en sån som du som är så bilburen skulle ju kunna bo på ett sånt ställe.
Ja.
Utan att bli märkbart påverkad av det.
Ja, ja. Ja, möjligen. Nu är jag ju också gåstavsburen. Jag går ju med mina gåstavar till tåget varje dag.
Ja.
Förskräckligt tråkigt. Men nödvändigt och viktigt och den enda motionen jag tvingar på mig själv.
Ja. Men jag tror också att det är någon sorts process, att jag är i någon sorts ålder där jag tänker att jag vill ta avstånd från allt det här, alla måsten, allt att göra som alla andra, att leva i någon sorts centraliserad värld, utan att jag vill komma närmare liksom lugnet på något sätt.
Mm.
Och då är ju det, jo, kan ju ingen argumentera mot
att du tänker både rätt och riktigt på det sättet. Sen finns det ju en annan bieffekt som du säkert kommer ha svårt med, nämligen att barnen då känner sig lite ute på vischan, men det de inte tänker och känner är att där har de lite lugnare omgivning, lite andra klasskamrater, lekkamrater, barnen på gatan, du vet allt sånt där.
Nej, men det har ju varit en parameter i processen också, att vi har bott i ett område där barnen inte har känt sig trygga i att vara ute ensamma och sådär.
Mm.
Och det har ju vi har varit medvetna om i 1,5 år, och hela tiden har det funnits någon sorts tanke att det här är inte någon permanent plats, utan det här är mer en tillfällig plats som vi stannar på.
Ja, ja.
Och sen försöker jag inbilla mig själv att det också handlar om att, alltså just nu är det väldigt mycket dator, tv, tv-spel, telefoner.
Ja.
Och att jag tänker att på landet så blir det naturligt att man tar ett steg ifrån det, och att man är mycket mer ute, och att barnen känner sig trygga att vara ute själva och sådär. För det är också en del av processen som barn att bli vuxen på något sätt, att inte hela tiden vara beroende av det digitala. Liksom.
Och det kommer säkert filtrera fram sig själv det där, att de ägnar mindre tid framför en skärm. Det tror jag. Alldeles utan att du ens säger det.
Mm. Men jag har börjat implementera det där hemma. Liksom, att på helgerna får man hålla på med de där skärmarna lite mer.
Mm.
Igår satt alla tre barnen utan att jag styrde och ställde alls. Och satt och spelade ett brädspel.
Oh, det är bra.
Och satt hela kvällen och gjorde det.
Det är bra.
Helt plötsligt fick jag tid att vika tvätt och sånt där som jag får göra annars när de ligger och sover. Och det bidrog ju till att det varit mindre stress när man skulle lägga sig, och det varit mindre stress i morse och så. Alltså det, jag tycker det är sådana fantastiska effekter som det går inte att fabricera de där grejerna eller liksom försöka styra upp dem, utan det där måste ske naturligt, annars så blir det nu kanske det dröjer en månad, två månader tills de sätter sig igen av egen vilja och gör någonting tillsammans.
Men det där är lite märkligt. Vi människor, alla på jorden talar om nu, vill spela, vill möta varandra på ett eller annat sätt i någon, ja, det kan ju vara lite dramatiskt och strid på kniven och liv och död och sådär. Men då är vi inne på poker och kortspel, va? Utan brädspel av mest primitiva slag kan vara så intelligent och finurligt utformade så att man bara blir såld på det. Hemma har vi ett spel som heter Taifu. Det är ett vietnamesiskt spel från början. Det är vanlig svensk spelutvecklare som har gett ut den. Jag vet knappt om den finns att köpa längre. Taifu. Världens roligaste. Och vi håller på att sliter ut det Taifu-spelet. En av våra söner i Stockholm hittade ett sånt där på Blocket eller någonstans och köpte det direkt bara för att ha. Det är bra att ha. Bra att ha-spel.
Ja, till saken hör ju att vi sitter ju aldrig hemma och spelar. Det är förmodligen för att barnen aldrig har varit i den åldern tidigare så att de har tyckt att det var intressant.
Mm.
Men nu så fick min yngsta förmåga, de har en klassnalle som man får ta hem typ en eller två gånger per termin.
Okay.
Och så i den där påsen på klassnallen så finns det ett spel där man har ett liksom knappspel på något sätt. När man ska slå tärningar och flytta de där knapparna på något som liknar en fisk. Liksom. Okay. Jag fattar inte alls hur det går till. Men det där satt de med alltså i 3 timmar igår.
Oj.
Och min 10-åring som är ju så... Hon går ju inte på toa utan telefon.
Mm.
Hon ballar ifrån sig telefonen och var med och spelade. Och det är nästan som man blir lite gråtmild. Ja. Alltså, att vilken effekt det kan ha.
Det du får här då är... Det som heter interaktion, med ett tråkigt ord, samspel, i det här fallet mellan syskon, mellan människor. Och man kan ju tycka illa om varandra och nej, nu fuskar du och allt det där, va?
Mm.
Men samspelet är äkta och det är det som sker i sekunden. Det är lite grann som att gå på cirkus. Jag gillar ju cirkus. När barnen var små så åkte vi på så många cirkusar inom rimligt avstånd som vi bara kunde varje sommar. Eller varje cirkussäsong. Det kunde vara från april till oktober ungefär. Min fru var aldrig med. Hon gillar cirkus åt andra hållet liksom. Ja, så kan man säga. Jag har till och med varit på cirkus i Moskva. Med, gissa vem?
Mikkel Jänner.
Mikkel Jänner naturligtvis. Starrets cirk i Moskva, den äldsta som byggdes under faktiskt 30-talet. Jättefin, makalöst fin cirkus. Och... det är lite grann som det. Det sker i ögonblicket. Det finns inga omtagningar. Man kan inte photoshoppa. Det som sker, sker.
Mm.
Det är bra.
Jag tror att du har tagit upp det där i någon podd tidigare.
Har jag säkert.
Just det där med cirkusar och barn. Åtminstone du och jag har diskuterat det när du var någon cirkus som kom hit.
Ja, ja, ja. Men alltså när du och jag sitter och äter lunch, det händer ju, då gör vi ju en podd bara vi sitter och äter lunch.
Ja, det är bara det att vi inte har närvaro och spelar in.
Nej, 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 men det är alla andra som går omkring och hejar och ja, du vet.
Ja.
Ja, ja, det där var interaktion och genuiniteten. Vilket bra ämne.
Ja.
Alltså jag gillar inte ordet interaktion. Även om det är bra så tycker jag det låter tråkigt. Jag gillar inte samspel heller, för det låter ju ännu mera... kommunalt. Men det är precis vad det är. Det är interaktion mellan människor.
Ja, det är ju kärnan i allt.
Ja, det är det.
Och oavsett om det låter tråkigt eller inte så får man konstatera att det kanske är det som det här samhället saknar mest.
Ja, du har ju hört uttrycket relation tills man nästan kräks på det.
Mm.
Men det är precis vad det handlar om. Det är, man kan relatera till någon. Man kan nästan inte relatera till något. Det är lätt att relatera till någon. Man kan tycka illa om, man kan tycka bra om. Man kan till och med tycka nästan likgiltigt om någon. Eller tycka att någon är likgiltig. Men man har en relation. Man har en relation till Gud i himlen. Oberoende ifall man tror att han finns. Mm. Han eller hon eller det finns. Om jag tror på Gud så påverkar det mitt liv på lite olika sätt. Om jag inte tror på Gud så påverkar det mitt liv. Alltså hur vi använder oss så har vi en relation till Gud. Oberoende av om denne skulle finnas eller ej. Det är svårt att relatera till ett handikapp i golf. Mm. För att det liksom ger ingenting. Det är svårt att relatera till 4 centimeter högre höjdhopp och världsrekordförsök. Även om den som försöker och den som tar i och tränar, han har ju all möda i världen och det är en stor del av hans liv. Men det är inte mycket relation man kan ha till de där 4 centimeterna eller till ett lägre golfhandikapp. Så är det faktiskt.
Nej, alltså man kan ju ha en relation till vägen dit.
Ja, alltså under tiden man tränar och krånglar så har man ju relation med alla möjliga människor och tider att passa idrottshuset och sådär. Det är inte riktigt det jag säger, utan då är det så att säga vägen som är mödan värd, Karin Boye. Och sen kommer de där, det där världsrekordförsöket som man då misslyckas med eller lyckas med. Och så får man lite rubriker och lite fotnot i historieböckerna. Men det är vägen dit som är mödan värd, det tror jag man kan säga. Och golfhandikappet är ju viktigt nog för den som vinner över sig själv.
Men jag tänker att relation är ju någonting som är i konstant rörelse. Att det, även om man har en relation till Jesus så är det ju alltså den konstanta rörelsen som gör det hela intressant.
Ja, ja, ja.
Att när det kommer en ny människa till kyrkan till exempel. Jag behöver inte sitta och berätta om Jesus för den personen.
Nej.
Utan berättar av effekterna av Jesus.
Ja.
Utan att ens nämna Jesus.
Yes, yes, yes. Och det bara känns och finns.
En intressant parentes. Jag gör en distanskurs i religion just nu.
Ja.
Och där har jag fått gotta ner mig i begreppet religion.
Okej.
Okay. Och innan den här kursen så hade jag nog en ganska fast åsikt om vad religion var. Att det var någonting som andra sätter på en kristen tro till exempel.
Ja.
Och nu är jag mer av den åsikten att religion inte har någonting med Gud och tro att göra överhuvudtaget. Utan att religion är någonting som varje person själv skapar. Alltså man kan göra det som ett hälso... Inom hälsa till exempel.
Ja.
Att man, ens egen kropp är templet och det här måste jag göra för att det är religion.
Och det är inte så ovanligt. Det där kan man ju känna till exempel på.
Jo, men det blir den antliga delen försvinner ju.
Ja, för 17.
Och det är väl egentligen det som jag har fått ut av den här kursen hittills. Är att religion saknar andlighet fullständigt. Att religion är en bunt av regler som människor förhåller sig till. Sen kan det handla om fotboll, det kan handla om mat, det kan handla om vad som helst. Men inte om Jesus.
Mm. Det du säger nu med de orden, det är ju helt enkelt en variation av ett tema som vi har hört många gånger. Nämligen religion kontra relation, passion kontra prestation.
Mm.
Eftersom vår pastor gärna använder de orden i varje predikan. Och det är ju rätt och det är helt korrekt. För att man vill ju inte ha, man vill ha relationen, men religionen kan du ju både ha och mista. Du vill ju ha passionen och prestationen. Den finns, alltså den står inte högt på önskelistan någonstans, men den finns i alla religioner. Man måste göra det, måste göra det, måste göra sig. Och sista dagen finns alltid, domedagen finns alltid. Framförallt så finns den strax innanför pannbenet på alla som försöker vara muslimer.
Jag skrev en uppgift igår till den här religionskunskapen där jag skrev att alla socialister, vare sig de vill eller inte, är de som bär fram Jesus mest av alla.
Ja, du är ju lite lagd åt det hållet.
Mm. Men tänk dig allting som socialisterna står för. Solidaritet, att man ska bry sig om andra människor och om sin omvärld. Att det ska vara rättvist för alla. Att alla ska ha möjligheten att vara med och hela den här grejen. Mm. Det är precis det som alla kristna gör också.
Mm.
Vare sig man vill eller inte.
Ja, ja. Yes.
Nu, till saken hör jag att läraren i det här ämnet också är lite lagd åt det vänstra hållet.
Ja, utan tvekan.
Så det kommer nog falla i god jord där.
Ja, det tror jag.
Och dessutom var ju press. Så att
ja, det, ja, ja.
Det finns det är lite goda så förhoppningar.
Ja.
Kan man säga.
Men det du säger är, alltså socialismen där skulle ju då kunna kokas ner till Matteus 25. 25 kapitlet i Matteus evangelium. En bok som har ändrat mycket i världshistorien. Jag var naken och ni klädde mig. Mm. Jag var husvill och så vidare. Det där är ju ord som Jesus bara nämner i förbigående för att han ska demonstrera. Pedagogiskt visa hur man bör leva och hur man inte bör tro sig att man har levt. För då är det två grupper. Jag var naken och ni klädde mig. Nej, vi såg aldrig dig naken. Vad ni har gjort mot en av dessa mer minsta, det har ni gjort mot mig.
Mm.
Och sen till nästa grupp, jag var naken och ni klädde mig inte. När såg vi dig naken? Och samma svar. Det ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mot mig. Hur pedagogisk kan man vara? Men å andra sidan, är han Guds son, så är han.
Ja, alltså det som jag upplever som det stora problemet när vi pratar om religion och prestation och passion och vad sa du med?
Ja, prestation, passion, religion och relation.
Mm. Det är ju att innanför kyrkans väggar så finns ju passionen och relationen.
Ja.
Där står den högst i kurs. Ja. Det går inte att bestrida liksom,
överhuvudtaget. Den ska stå högst i kurs.
Ja. Men det är liksom det allting bygger på. Det är därför vi hjälper alla människor. Det är därför vi lagar mat på tisdagar för sådana som inte har mat.
Och, ja.
Och sådär. Och verkligen go out of our way to, alltså för att hjälpa människor. Vi offrar någonting i våra egna liv för att hjälpa någon annan som,
ja.
Precis det som Matteus pratar om.
Ja.
Eller som Jesus pratar om Matteus 25.
Ja.
Utanför så är det ju precis tvärtom. Där anstränger man sig nästan för att inte hjälpa andra, för att sätta sig själv i det första rummet hela tiden.
Mm. Mm. Mm.
Och det gör ju att det skapar ju på riktigt psykisk ohälsa. För att det finns människor som, väldigt många människor dessutom, som har fått för sig att de inte duger som de är.
Mm, det finns utan tvekan. Men när du säger utanför, mer utanför kyrkan, kyrkans folk och kyrkans liv och leven och väsen.
Nej, men i det vanliga samhället.
Yes, det vanliga samhället. Där vi under åtminstone 50 år har försökt oss på att ändå ha omvårdnad, omtanke, allt det där. Fast då heter det med ett lite märkligt ord från engelska språket social engineering. Mm. Social ingenjörskonst. Man talar om social engineering, framförallt i USA där allting börjar. Sen tog det inte någon direkt skruv där. Men hos Erlander och Palme och Ingvar Carlsson har det varit vägledande. Det här ska samhället, det vill säga det starka samhället, eller Anders och Per Albins ord, klara av.
Mm.
Och därför så men det gör ju inte det starka samhället om man inte har den inre drivkraften. Det vill säga, när såg vi det naken?
Ja, men det räcker med att titta de 10 senaste åren bakåt tiden. Vi hade ju ett politiskt block som gjorde allt i sin makt för att montera ner det sociala nätverket.
Är du inne på vänster igen?
Nej, jag är inne på samhällsutveckling.
Ja.
Men alltså, man gjorde allt för att det skulle finnas möjligheter att tjäna pengar. Och allra helst för sina vänner och kollegor.
Mm.
Och då var det inga problem med att privatisera till exempel apoteken och privatisera
bilprovningen.
Ja, eller privatisera vården.
Ja.
Och skolan.
Ja, till och med det.
Och liksom allt det där som vi alltid har kunnat räkna med. Helt plötsligt går skolor i konkurs och eleverna vet inte
vad
de ska ta vägen.
En skola som går i konkurs, det är ju en fyrkantig cirkel.
Ja.
Det kan ju inte finnas.
Då kan man ju inte komma med några argument och säga att nej, men det handlar inte om att tjäna pengar. Och dessvärre så den politiska majoritet vi har nu är inte bättre. De har inte gjort någonting för att förstatliga någonting eller liksom på något sätt garantera att det kommer bli bättre eller att det kommer finnas någon trygghet.
Mm.
Utan tvärtom.
De försöker nog bara hålla näsan över vattnet och regera så gott
det
går.
Ja, och därför, det började ju redan under Göran Perssons tid när man gjorde om pensionssystemet. Det är därför vi har uttrycket fattigpensionärer idag.
Ja, ja. Det gjordes då, det stämmer. När han var finansminister.
Ja.
Skolminister, sen finansminister och sen statsminister naturligtvis.
Ja, han lyfte fram det som finansminister och drev det igenom som statsminister.
Ja.
Samtidigt så är han nu själv någon sorts pensionär. Sitter i olika bolagsstyrelseproffs och tjänar miljoners kronor.
Mm, mm.
Det är väl inget fel i det i sig om det inte hade varit för att han har försatt en väldig massa människor i problem liksom.
Mm. Nu finns det säkert en uppsjö av försvarare av det där och alla mynnar ut i någon slutkläm. Vi har inte råd med det pensionssystem som vi då hade innan. Full ATP och du vet allt det där.
Mm.
Det finns säkert de som kan argumentera sönder och samman det du säger. Men egentligen håller jag med dig i allt du säger.
Ja, det finns säkert argument för alla möjliga saker. Det fanns säkert argument för att folk inte försökte stoppa Hitler.
Ja, naturligtvis.
Oh, ja. Det finns alla möjliga argument. Det finns argument för att åka till Turkiet och dela ut lappar för att sen bli själv bli utvisad. Det finns alla möjliga argument för alla möjliga dumma saker.
Ja.
Men man kan aldrig komma ifrån själva verkligheten. Och det är att en massa människor har jobbat hela sitt liv och knappt har råd med mat på bordet.
Ja.
Där har vi ett problem. Och dessvärre så är det ju de mörka makterna som drar poäng i den situationen.
Och som vinner nya väljare. Ja, så är det faktiskt.
Och, ska man vara krass? Ja, men det var ju det som hände i Tyskland på 30-talet också.
Ja.
Det var ett missnöje som någon på något sätt baddade med bomull liksom.
Ja.
Och helt plötsligt så är man så djupt i skiten så att det går inte att ta sig ur.
Mm.
Och den risken är väl överhängande idag också.
Ja, risken finns. Och mot elden, mot ammunitionen till det där, det är återigen Matteus 25. Ta hand om din nästa, fast du inte egentligen tänker på att du gör det. Eller, om vi hoppar till Johannes evangelium, då säger Jesus så här. På frukten ska trädet kännas. Om det är ett bra träd så märks det på frukten. Om det är ett dåligt skött träd så blir det dålig frukt. Och ingen frukt alls, du vet. På frukten ska man kunna känna igen om det där trädet är spänstigt och livskraftigt och vill leva. Det vill säga, när vi nu har socialsekreterare på längden och tvären och diverse olika enhetschefer och si och så, utredare och handläggare som jobbar som hästar och har bara samhällets baksida att släpa på, så är det ändå i en omöjlig uppförsbacke ett sysselsättningsarbete de har framför sig. Om man inte blandar in andligheten, den inre drivkraften, det som gör att afghanska pojkar möter Jesus i Sverige. Iranska familjer hittar hem här. Nu är det Iran och Afghanistan som ligger mig närmast i både tanke och i min verklighet. Men det där stämmer desto bättre på de kategorierna. Något mindre bra på syrier, även om syrier, alltså muslimska syrier, hittar Jesus här också. Och då är ordet inte att de ska hitta Gud, för det har de haft sedan de föddes. Men Jesus, det är nyckelordet i deras sammanhang. Och då är det alltså återigen med risk för eget liv och allt det där, du vet. Mm. Fatwa och framförallt då kärringbitcheriet, tugget, skvallret.
Mm.
De närmastes illa behandling, sådana saker. Och det gör de här i Sverige, det gör de i Tranås, det gör de till och med i Sommen, kan du tänka dig. Din nya plats på jorden.
Nej, men alltså jag tänker också att det där är saker som är överkomliga. Alltså det är klart att det har inte varit smärtfritt för mig heller att bli välja Jesus. Jag har förlorat egentligen alla som jag umgicks med eller hade någon sorts relation till.
Ja.
Det kostar.
Jajamän.
Men det är ju en piss i havet jämfört med vad man får.
Du kanske inte ska predika om just det uttrycket.
Nej, nej men alltså det är... Jag kan förstå att det är tufft för sådana konvertiter. Alltså de,
ja, ja.
Vi har ju hört historier liksom på om konvertiter som har blivit mordhotade på Migrationsverket. Ja, inte yes. Av Migrationsverket, men av människor som inte har konverterat
ja.
Där.
Oh, ja.
Så det är ju säkert ett levande helvete.
Ja.
Men det är, väljer man att lägga fokus på det. Då är man liksom ute och snurrar i ytterkanten liksom på något sätt. Det, de har missat kärnan på.
Ja, man vill ju behålla sin egen ryggrad, ryggmärg. När du tänker då, någon som konverterar, byter religion här i Sverige och någon som inte gör det. Han får ju då ett eget bränsle till att gå emot den som då har bytt sida. Det finns en liten koppling till Karl-Oskar och Kristina i Utvandrarna. Kristina hon får kritik utav någon svensk-amerikan, någon käring som har då de träffar och alltså de svensk-amerikanerna de hittar ju varandra och umgås och dricker kaffe och har gemensamma gudstjänster och gemensamma si och så, gemensam slotter, allt sånt där som man gjorde i Sverige. Så finns det några utav de svensk-amerikanerna, utvandrarna, som har döpt sig igen, döpt om sig i det nya landet. Och då blir en av de här, och Kristina, hon umgås och tar hem och träffar och sådär, dessa omdöpta, vederdöpta anabaptister på 1500-talsspråk, de som har döpt om sig. Och det är så en slag i ansiktet på den svenska kyrkan som har funnits i hundratals år, det vill säga den kyrkan som de då har flytt ifrån, många av dem, och vi måste ta och göra detta hus rent. Det är en formulering för att det har blivit nedsmutsat av dessa omdöpare, och Kristina blir vansinnig och börjar sopa. Den första hon sopar ut, det är ju kärringen som kritiserar. Och sen fortsätter hon sopa sitt hus. Det vill säga, det gamla trygga, det som jag har haft, det som jag har, det enda jag har vet om. Det är så pass viktigt så att jag kan bli otrevlig också mot mina vänner. Också mot mina landsmän, också mot... Och sådär.
Ja, det finns så många likheter med det vi pratar om på något sätt.
Ja.
Att, och det är någon sorts vedertaget resonemang att ska man göra någonting nytt så måste man först förstöra det gamla.
Jaha.
Och det där, jag som har en missbruksbakgrund, jag har ju verkligen levt det.
Ja.
Att när jag väl slutade med det så då kände jag även med, göra slut med sådana människor som inte hade något missbruk men som hade figurerat i de kretsarna liksom.
Ja, ja.
Och det ångrar jag jättemycket idag.
Men var det inte ett nödvändigt steg du fick göra?
Nej, men alltså de var ju inte kriminella. De bara fanns i...
Ja, ja.
Och hade ett vanligt liv vid sidan om liksom. Men vi var barndomskamrater så det är klart att de liksom existerade i...
Ja, ja.
Och varje gång jag flyttat så har jag liksom klippt med alla. Jag har inte kontakt med någon från gymnasietiden till exempel. Och sådana bitar. Det är ju... Och jag tror att det är en produkt av den värld som vi lever i. Att ska man göra någonting nytt så måste man klippa med det gamla liksom.
Ja, det har nog alltid varit så.
Men det finns ingen anledning till att det är så.
Nej, men det är nog något mänskligt beteende att man ny oprövad väg. Nya segel på båten för en ny riktning. Ja, det är säkert... Det var en ganska fin bild, tycker
jag. Ja, det var väldigt poetiskt.
Ja, nu jag seglar för en ny riktning.
Från det ena till det andra.
Mm-hmm.
Du jobbar ju som lärare.
Styckevis och delt.
Ja. på en ort där du inte bor.
Och?
Ja, men jag var inte så arrogant.
Jag svarar som mina elever, och?
Ja, du är lärare och har varit det länge. Du jobbar på en ort som du inte bor i. Och du har dessutom jobbat i en ort där du bor tidigare.
Mm.
Alltid?
Ja, kan man säga.
Tycker du att det är någon skillnad när man inte är förankrad liksom i lokalsamhället?
Ja, oh ja. Det är på gott och ont naturligtvis, men det är en tydlig skillnad. Och när jag åker därifrån så åker jag dessutom tåg därifrån och sen kommer jag hem. Det är en jätteskillnad.
Alltså blir det någon skillnad i din roll som lärare när du liksom inte
är... Ja, det är. För att jag träffar dem aldrig på stan. Jag träffar dem aldrig i affären. Oh ja.
Hur? Men vi träffar dem i Jönköping en gång.
Ja, då kommer det fram en elev när jag satt och åt eller vad vi gjorde. Mm. Ja, han var där också i Jönköping på sjukhuset var vi var på.
Mm. Ja. Men vi träffade honom på Pizza Hut.
Ja, så var det kanske.
Och han kom springande som en...
Alltså.
Och då kändes det som att, nej, han känner inte dig. Det var min första tanke. Ja. Men alltså, på vilket sätt blir det liksom skillnad bortsett från att du inte träffar dem privat? Liksom?
Ja, det är det. Och att man inte har en naturlig gemensamhet av att bo i samma stad, samma plats, samma ort, samma samhälle. Nu är ju det här med låga mått mätt alltihopa. Bor jag i Stockholm och åker 3 tunnelbanestationer så har jag åkt längre än mellan Tranås och Aneby.
Mm.
Och det är ju ingenting i Stockholm. Jag åker tåg 12 minuter varje dag. Det är ju inget.
Men på något sätt är ju det... Man byter visserligen plats geografiskt. Men på något annat sätt skiljer det sig inte. I alla fall inte man jobbar i förorterna. Så. Men jag tänker att det är ändå en viss skillnad. Dels på storlek på ställe och dels på mentalitet och lite sådär. Lite mer småländskt i
AB. Ja, ja, ja. Utan tvekan. Dessutom har de det emot sig att de inte kan säga bokstaven R. Det kan vi visst, säger de direkt när jag naturligtvis påpekar det här. Nej, det kan inte säga. Det kan visst, R. Ja, ja, ja. Men i kombination, du kan inte säga borste. Borste. Ja. 18, tåta. Och det är den där småländska varianten. Men de har inte riktigt den Nässjö, Vetlanda, Jönköping småländskan, utan de har sin egen R-lösa småländska.
Men det är lite grann som är småländskan i Tranås, som inte är så småländsk.
Nej, det är ju inget småländskt för fem.
Men däremot så märker man ju en viss dragning till Östergötland i det.
Ja, oja.
Och
med all rätt.
Men aldrig åt andra hållet.
Nej, det är så. Alltså, Tranås ligger ju som en liten tarm uppåt i Östergötland, fast ändå i Småland.
Ja, vi har pratat om det här tidigare, att Tranås är mer östgötskt än småländskt.
Ja.
Men jag tycker det är märkligt att det inte speglar sig åt andra hållet, att det inte låter lite mer småländskt i Mjölby till exempel. För där är det verkligen östgötskt.
Ja, man kan väl ta betygssättningen via att Robert Gustafsson härmar Mjölby-dialekt. Han härmar ju inte Tranås-dialekt, för det finns liksom inte. Han skulle mycket väl kunna ta Jönköping och Nässjö. Men Mjölby, där går han igång på.
Där är grodorna hopplösa.
Du är ju mer bekant med de här filmerna som heter Sällskapsresan. Visst är Storch ifrån Mjölby?
Ja, familjen Storch. Som de filmat hela semestern med linsskyddet på.
Ja.
Säger det mesta. Svante Grönberg.
Ja, just det. Det var han, ja. Och han är död nu.
Ja.
Så var det.
Nyligt. Honom har vi också pratat om.
Ja, vi pratar om mycket, eller så pratar vi om samma saker, jag vet inte.
Nej, vi sträcker oss ju ganska...
Nu vill vi sträcka oss långt ut och långt tillbaka.
Ja,
jajamän, och några steg framåt i tiden. Ja. 2020 har jag ju tjatat om nu, så att du är trött på mig. Att då kommer saker hända i Iran.
Mm.
Det sa jag redan i december 2019. Att 2020 så blir ett ödesår för Iran. Av det skälet att regeringen kommer falla. Och då menar jag inte den valda regeringen, utan prästerna. Alltså ayatollorna, mullorna. de valda, de är också då bara en underprodukt utav mullorna, men det mesta kommer säkert ihop.
Nu ska jag säga en sak som är både lite humoristisk och lite rolig. 2015 kommer en telefonserie, en tv-serie som heter typ Last Man on Earth med Will Forte.
Ja, jag har inte sett den.
Det är en humorserie. Handlar om att en epidemi år 2020 står en epidemi till som utrotar alla människor på hela jorden förutom honom och några handfulla till som klarar sig.
Okej.
Och det här var någon som uppmärksammade det på TikTok, en sån här app där man spelar in det helt enkelt. Och det då fick jag så här lite, alltså den här tv-serien gjordes 2015 och så väljer man precis år 2020 att en epidemi slår ut hela världens befolkning samtidigt som vi befinner oss i 2020 och coronaviruset slår till. Alltså det finns ju utrymme att bli lite halv konspiratorisk.
Jo, men alltså internetskvaller finns ju dagligen och varje timme, så är det någon ny teori som lanseras om allting. Inte bara månlandningen, inte bara corona, och inte bara, utan det här är Palmemordet, finns väl hur mycket som helst på.
Jo, men nätet. Att man 5 år tidigare just bestämmer att 2020 kommer en epidemi som kommer slå ut. Och sen så drabbas vi av coronaviruset i mars 2020 liksom. Är inte det...
Nej, det hade varit 2022. För att leka lite med siffran 2 där. Om de här tv-serieskaparna och producenterna hade valt det, så hade plötsligt inget varit intressant. I sammanträffande hänsyn i alla fall. Sammanträffande hänseende. Och, men jag håller med, alltså corona kommer att drabba, fortsätta drabba mortaliteten. Dödstalet kommer fortfarande vara lågt över hela linjen. Det är högt när man är 80 plus, det är halvhögt, 60-70 och sådär. Det är 0,0 när man är bara 0 och 10 och 10 till 20. Det här är siffror jag har tagit ifrån en skotsk eller nordengelsk läkare som heter John Campbell, som jag följer gärna och mycket varje dag. Han är väldigt nykter, väldigt brittiskt korrekt och brittiskt väl påläst. Men han är alltså, ser mycket seriöst på coronaspridningen och på hur man bör gå tillväga med viss rätt. Men det är ju inte, alltså, det är inte fråga om digerdöd, det är inte fråga om spanska sjukan, alltså Spanish Fever, som då var, den slog ut en tredjedel av jordens befolkning. Det är knappt du har hört talas om spanska sjukan.
Ja, men inte genom skolan eller så, utan eget intresse.
Ja, och det är ingen som talar om. Det här är ju 2-4% mortalitet.
Jo, men hänger inte det ihop med att vi faktiskt på något sätt är mer bemästrade med olika typer av läkemedel och sånt där?
Och mer kommer ju förstås i spåret av det här. Nu är det ju hur många som helst forskare i världen som är igång dag och natt och försöker få fram ett vaccin.
Men var det inte två israeliska som har lovat det?
Du kan tro att de är först på plan. Och det är ett företag som heter Migal som ligger i Galileen. De är verkligen ledande och har använt... De kommer nog vara först också med att leverera ett vaccin, fast i pillerform. Samma substanser, samma verkning som i sprutform, men de har tydligen valt att göra det som tablett, åtminstone deras egen utsago. Jag vet inte om det är praktiskt att det är lättare att distribuera, lättare allting. Alltså, de ligger före. Och, men det finns ju varenda laboratorium i USA, varenda laboratorium i Japan, överhuvudtaget allt vetenskapligt tänkande i Sydkorea. Alla är på gång för att göra någonting åt detta virus som då drabbar nästan urskillningslöst hela världens länder. Men av någon anledning Italien väldigt mycket drabbad. Av inte alls utan anledning är Iran väldigt drabbat. Och det här är bara en utav punkterna på min 2020-profetia om Irans nedgångfall. För nu är det också i höstas häftiga regn som tog med sig allt möjligt. Häftig torka på andra ställen i landet. Och nu kommer gräshoppor. Har du hört om det någon gång?
Ja.
Och dessa gräshoppor från Somalia, lämpligt nog, de flyger lite dåligt, gräshopparna, flaxar och flyger. Men de tas ju fram med hjälp av vind. Nu är de alltså i sydöstra Iran. Har passerat större delen av landet och gjort det de har gjort. Lämnat inget kvar. Och riktningen, tycks det som, är mot Kina. Där de då lämnar Saudiarabien och dess omöjligheter att livnära sig då för en gräshoppa för att komma till Iran. Passerar Pakistan på väg till västra Kina. Det är mycket som är på gång av sånt man inte kan regissera och styra, bara notera. Och det här är en del av ayatollornas fall.
Mm.
Kom ihåg vad du hörde först.
Ja, det är svårt att glömma det eftersom du repeterar det konstant.
Ja.
Men det
låter som jag tycker illa om Iran. Det är precis tvärtom. Jag tycker jättebra om Iran.
Ja. Det som är, och du får inte ta det som en kritik, men, men det som är ju att när man vill någonting väldigt mycket så ser man ju det i allting som
händer. Ja, det är klart. Oh, ja.
Jag är inte helt säker på att det kommer falla till din favör. för att om ayatollorna faller så finns det alltid någon som är där på makten. Och jag är inte säker att det är den svenska demokratin som kommer stå högt i kurs.
Nej, utan det blir alltså en... det finns till och med möjligheter att den sedan 40 år döde shahens äldste son, som också heter Reza Pahlavi, bor i London, är mycket välutbildad, mycket... Jag har hans e-mail. Eller jag får hans mailutskick. Han kan komma att ta över och bli kung av Persien igen. Kan du tänka dig det?
Ja, det kan jag faktiskt.
Det
har hänt förut.
Ja, och vi får se. När detta nu sker så beror det på att någonting har skett med befolkningen. Inte de tiotusentals vi får se som går i begravningståg för Qasem Soleimani. Och all media rapporterar hundratusentals och så vidare. Och en annan vinkel visar hur lite folk det egentligen var. Det är inte det. Det här är att folket har mött Jesus i Iran. Börjat tro på Jesus. Och fått sina liv förvandlade av det skälet. Det är inte krigiskt, det är inte vrede och utbrott och demonstrationer på gatorna. Det här är så tyst och försiktigt som det bara kan. Men det är ett problem som till och med i högsta beslutande prästorgan man har börjat erkänna. Fast i smyg. Och så är det förstås den sionistiska entiteten, det är Israel det. Det är dess rätta namn i de här kretsarna. Den sionistiska entiteten och Amerika, det är deras fel. Man har alltid en generalklausul när man ska förklara saker.
För att bryta den här lite...
Det är politik nu.
Ja, precis. För att bryta den här lite patriotiska idén som du bär på. så tänkte jag avsluta med en liten fråga till dig.
Jaha,
du vet världsreligionerna?
Ja.
Man brukar säga att det finns 5.
Ja.
I Storbritannien säger man att det finns 6. Man räknar in sikhismen där.
Ja, det är klart. Det är klart.
Och det är ju inte så knöligt egentligen. Buddhismen, hinduismen, som inte är en egen religion egentligen, utan en massa olika. Islam och kristendom. Men varför bakar man in
judendomen?
Ja, som bara är 14 miljoner.
Ja, det är ju ingenting. Det är ju världens minsta lilla grupp. Det är för att de orsakar kristendom och de orsakar islam. De är pappa till det där. I tänkandet alltså. Inte i själva verket, men Oh ja, kristendomen och judendomen, det är ju...
Jag tänkte att det hängde ihop med att islam, kristendom och judendom, alla är abrahamitiska.
Ja, det är själva tanken bakom. Det är därför det finns något gemensamt. I praktiken finns ju inget gemensamt. Mm. Vänd andra kinden till, vad hittar du det i Koranen? Ingenstans, inte ens på permens utsida. Så det finns inget förmildrande egentligen, men ursprunget söker de tillbaka till Abraham.
Mm.
Med all rätt, för det är vad vi har. Ja. Var det din fråga?
Ja, det var en fråga. Jag tyckte den var intressant.
Ja, det var en bra fråga. Jag tänkte att du skulle komma med någonting, att du knyter ihop säcken på ett fördomligt sätt eller något sånt där.
Nej, jag tycker du har suttit och knutit i en timme här, så att jag tänkte att det var väl läge att knyta upp någonting.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.